Podplay.
Tjena kompisar, innan vi river av det här avsnittet vill jag bara passa på att tacka alla er som lyssnar på den här podden, och då menar jag verkligen alla. Dels de som hängt med från start, det är helt otroligt att ni orkat med, men även de som hoppat på poddåget senare. För den uppmärksamme noterar jag att det här är avsnitt 200 i ordningen. Jag vill bara säga det att jag aldrig trodde att Hockeypuls skulle nå upp i den här, ja, får man säga, respektabla siffran. Och det är ju tack vare er att ni hör av er, att ni kommer med inspel, engagerar er och att ni helt enkelt lyssnar på den här podden. Och det är evigt tacksam för. Och ni får jättegärna också skicka iväg ett betyg på podden i er poddspelare, om det är Spotify eller vad ni nu använder. För då ska jag se till, jag lovar det, att skjuta ut fler avsnitt från den här poddfabriken i framtiden. Så hörni, nu har jag snackat alldeles för mycket redan. Det har blivit dags att hälsa er innerligt välkomna till avsnitt 200 av Hockeypuls podcast. Yes, den här gången är Gabriel Landeskog, Colorados kapten och Sveriges bästa hockeyspelare 2022. Inte nog med att han blev den blott andra svenska kaptenen i historien att lyfta Lord Stanleys pokal. Han nämndes därtill som en kandidat till Conn Smythe Trophy, priset som går till slutspelets bästa spelare. Han var även den näst bästa poängplockaren bland svenskar under 2022, och han är erkänd som en av världens bästa power forwards och en av sportens största gentlemen. Allt det här gör att Gabriel Landeskog för första gången tilldelas Guldpucken, priset som delas ut av Expressen och Svenska ishockeyförbundet till Sveriges bästa hockeyspelare. Och samtidigt som jag gratulerar dig, Gabbe, välkomnar jag också till Hockeypuls podcast för det här Guldpucken-avsnittet.
Stort tack!
Hur känns det att toppa av den här säsongen med Guldpucken 2022?
Nej, men det är ju bara en bonus. Alltså, det är ju ingenting man hade liksom vare sig siktat in sig på eller förväntat sig eller någonting sånt. Och höra motiveringen, det känns ju helt underbart och jätteroligt. Så att det, ja, det är fantastiskt roligt.
Det har ju en månad passerat sedan ni vann Stanley Cup. Jag kan tänka mig att det var hektiska veckor för din del.
Det har ju varit det. Direkt efter slutsignalen egentligen så går man in i någon slags dimma där och även fast man kommer ihåg allt precis som det var igår, så var man ändå, ja, men man måste ju nypa sig själv i armen och verkligen titta tillbaka på vad man verkligen ställt till med och försöka förstå själva hur stort det är. Och ja, sen veckan därpå följdes ju av efterfester och visa upp pucklan i hela Denver, och paraden var ju helt otrolig. Och sen hade vi lite allt möjligt, alla olika sorters jippon där i Denver, men det var hur roligt som helst att få hänga med gubbarna som man har krigat med i 2 månaders slutspelshockey, men också hela säsongen innan, och vissa lagkamrater har man ju spelat med i 10 säsonger, 11 säsonger, så det var ju helt underbart. Och ja, det är svårt att sammanfatta. Och sen när säsongen är över, då börjar folk, ja, efter en vecka ungefär så började folk åka hem lite så här, och vi var ju redan inne i juli liksom, och det blir ju en kort sommar, så många började åka hem och hålla lite sms-kontakt med varandra, men alla vill ju njuta av det och, med sina nära och kära som sagt. Så att det, men det, nu kommer ju bucklan här till Stockholm här snart, och då blir det liksom verkligt igen då. Även fast man har återgått lite till vardagen och sådär under sommaren är klart, men man blir ju påminn när folk kommer fram och gratulerar en och nära och kära hör av sig, och ja, det har varit, man har verkligen varit inne i den här dimman då, men det har varit helt otroligt.
Innan jag frågar om din dag med bucklan, vem är egentligen Colorados partykung? För du säger att det har festats ganska mycket.
Ja. Nej, jag vet inte egentligen vem det är, men Eric Johnson är ju våran äldre lagkamrat som har varit med ett bra tag. Och hockeytermer ska jag väl säga att han är äldre. I verkliga livet så är han ju inte så gammal. Han är 35 eller något. Men han var väl den egentligen som började anordna saker hit och dit och höger och vänster. Och nu ska vi hit, nu ska vi dit, nu ska vi köra en barrunda här och nu ska vi visa upp den här och hit och dit. Så det var ju bara att haka på och njuta av allt egentligen. Och vart man än gick så var det ju en uppståndelse och...
Men stämmer det att du dök upp näck på hans hotellrum?
Ja, helt näck var jag inte. Jag hade kalsonger på mig.
Det är så jag berättat faktiskt.
Ja, det var... Ja. Vad jag kommer ihåg i alla fall. Så efter 2,5 timmes sömn så vill jag dela med den till han. För jag har sagt kvällen innan, du får gärna njuta av den lite innan vi tar bussen imorgon bitti. Så jag levererade den och jag antog att han skulle sitta påklädd och klar och vara redo för att ta emot den. Men han... Jag hade ju väckt han när jag knackade på dörren och stod och bankade. Så jag fick banka ett par gånger. Men det var till speciellt och det var väl... Ja, det var häftigt.
Det här avsnittet släpps efter att du har fått ta bucklan i Stockholm. Men kan du berätta för våra lyssnare, hur ser planen ut egentligen?
Planen är att vi ska få den ikväll redan. Och då är väl tanken att jag ville bara ha en stund för mig själv och min närmsta familj då. Så familjen kommer över hem till mig i Älvsjö och vi ska käka middag. Det blir ingen gourmetmiddag heller utan det blir mjölkstuvade makaroner och köttbullar. Och
klassiskt svenska då.
Ja, nej, men det är ju faktiskt det. Det är ju lite kanske barnsligt av mig, men det är ju fruktansvärt gott och det har ju varit min favorit. Det är den rätten jag saknar mest när jag är där borta. Tillsammans med en kanske skagen och en... Ja. Lite sådär. Men just mjölkstuvar, makaroner och köttbullar har ju varit en favorit sedan jag var liten. Och det känns ju passande att njuta av det med Lord Stanley sittandes vid matbordet. Så det ska bli mysigt och speciellt eftersom morgondagen kommer vara fullspäckat schema och en lång dag. Så tar vi lite lugnt ikväll och bara njuter av Lord Stanleys sällskap och varandras sällskap. Och sen imorgon så... Vi ska väl börja med att ta lite bilder kanske runt om i Älvsjö och hade väl tänkt åka till min gamla skola, lågstadieskola uppe i Herrängens skola och ta lite bilder där bara för liksom nostalgitrippens skull och kunna dela med mig. Jag har spelat mycket bandy på skolgården där och fotboll i kaninburen där och liksom man har ju såna fantastiska minnen från den tiden också, innan hockeyn liksom blev dels seriös men också innan det blev mitt jobb då. Och sen efter det så ska vi in till hovet och hoppas väl att det kommer lite barn och ungdomar dit och människor som vill se mig, men självklart Stanley Cup-bucklan. Jag menar, det är, oavsett vilket rum man sätter bucklan i så är det den största kändisen vart den än går.
Inspirerar alltså ungdomar att kanske sträva mot den plats du är också?
Ja, men precis. Och det var det målet var också, att folk ska få komma dit och se den på nära håll och ta en bild och säga hej. För det är ju någonting jag tänker tillbaka. Hade jag haft den möjligheten att göra det när jag var liten så hade det ju bara... sparat mig ännu mer, så att det är väl det som är tanken. Det känns väldigt häftigt att kunna göra det och verkligen overkligt också att kunna vara den som står där med bucklan och ansvarig för den, så det kommer bli häftigt och sen går rulla dagen vidare. Vi ska till Lilla Gärstadgården, ligger utanför Stockholm en liten bit. Jag har en liten personlig koppling till min brorson, låg där en tid innan min brorson gick bort för några år sedan. Så det känns ju väldigt känsloladdat och speciellt, och jag vet att det är speciellt för min brorsa och min och hans fru Lisa då. Så det kommer bli speciellt men säkert rätt känslosamt också. Vi ska dit och träffa lite personal som tog hand om min brorson då under den tiden han var där, och även andra familjer som kanske vill träffa bucklan och träffa mig, så det kommer bli speciellt. Och sen därifrån ska jag väl ta lite break, komma hem, landa lite, duscha, och sen ska vi ta den till ett ställe i Älvsjö då, som har betytt mycket för mig, Långbro värdshus. Det har ju varit ett ställe som vi har haft en personlig koppling till hela familjen egentligen. Vi bodde ju inte så långt därifrån i Herrängen där i Älvsjö, så att, vi var där mycket som barn och mycket som när vi växte upp och känner Fredrik Eriksson som äger Långbro, och därför vill jag ge tillbaka till han och de minnen jag har där. Och så vi ska dit, vi har bjudit in familj och vänner och gamla lagkamrater, ungdomstränare, lite allt möjligt, och sen därifrån bär det vidare in till stan en liten stund. Så att det, ja, det är väl så dagen ser ut, och nu i efterhand kommer väl folk höra det här, och då ja, vi får se om man springer på någon som har lyssnat på podden, men det kommer bli kul.
Ja, och jag hör att det är en helt späckad och häftig dag, men nu vill jag kasta oss tillbaka några veckor till den här finalen mot Tampa, för jag har två minnesbilder när jag tänker tillbaka på din final. Och det är ju det sista bytet i den sista matchen när Nikita Kutjov har det där läget vid höjden i teknisk cirkeln. Och så träffar han din skridskoskena. Du får hjälp ut av Nathan MacKinnon. Okay, the Tampa bench is going wild here. Because they think there's too many men on the ice again. Gabe Landeskog has lost his skate blade. And so we can't get off the ice. MacKinnon is dragging him off the ice. Landeskog's going to lose the blade here. There's the block. You see the blade leave. Now he can't get up. This blade continues on. And Landeskog is going to get his way over towards the bench as MacKinnon's dragging him off the bench. The puck's now gone up the ice. So as he crawls off, someone's jumping on the other side. They're screaming that it's too many men. There's Lehkonen. You just saw him going by. He's the player that took Landeskog. Och det andra, det är ju paraden i Denver när du står insvept i den svenska flaggan. Och det här talet som har blivit så omtalat, om man ska använda det ordet här då.
Ja.
The group of guys behind me, I can't even begin to tell you the resiliency, the commitment to win, the determination to win, the attitude. These guys are the best people you will ever meet. And it's these guys right here. These guys right here. And guess what? The city of Denver, the state of Colorado, you guys have been fucking amazing for the last 10 years. And we just want to thank all of you guys for all your support through the tough times, through all the good times. These are the guys that put the work in, the Andrew Coglianos, the Darren Helms, the Jack Johnsons, the Eric Johnsons, the Nathan MacKinnons, the Mikko Rantanens, the Darcy Kempers, the Pavel Francouzes. I cannot even begin to explain to you guys how much love I have for these guys behind you and how much love I got for you guys. Thank you. As much as I love these guys behind me, this is for you, Denver. We fucking love you guys.
Jag vill att du börjar först med paraden. Och var det planerat eller skedde det bara spontant att du tog av dig tröjan och visade den svenska flaggan?
Nej, men det, just det där jag tog av mig tröjan blev väl inspirerat av den tequilan jag drack uppe på brandbilen. Men... nej, men det var ju faktiskt rätt häftigt och slumpmässigt att det skedde. Vi var ju liksom, paraden i sig var ju helt fantastisk. I 2 timmar stod vi på brandbilen och sen avslutades det ju med att vi skulle upp på scen. Och under själva paraden så springer man ner på gatan och gör lite high fives och försöker ju...
Ge tillbaka
till fansen helt enkelt. Och de som står längs gatan och står och hejar och skriker, det var ju helt fantastiskt. Och Helt plötsligt så ser jag en svensk flagga och han står längst fram, den här killen som står med flaggan. Och jag vet inte, jag tror han hade någon koppling till Sverige, om det var farföräldrar, morföräldrar, men det gick så fort och helt plötsligt sa han, vill du ha flaggan? Och jag frågade väl, är det okej om jag tar den? Han bara, ja, jag tar den. Så tog jag en bild med han och sen svepte jag in mig i flaggan och sen hade jag den resten av paraden då. Så okay. det var väl egentligen så det hände, så det var ju en gåva från han.
Det är den okända mannen vi ska tacka här då.
Ja,
här
precis. Ja, precis, verkligen. Nej, men det var ju... Ja, det var ingenting som var planerat och ingenting jag hade liksom förväntat mig heller, men det kändes väldigt speciellt och jag är ju väldigt stolt såklart, och från ett så pass litet land som vi ändå är och producerat så pass många bra hockeyspelare, och det var här min liksom hockeykunskap någonstans föddes, och såklart så vill man ge tillbaka och visa sin stolthet, men också kändes det passande. Och jag tyckte väl att det var väl en bra klädsel, tyckte jag, med matchtröjan på. Och sen tog jag av mig tröjan och då var det lite svalt, så då fick jag dra på mig flaggan också.
Men var är flaggan nu då? Har den hemma eller har den försvunnit i allt festande?
Ja, du... Det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte vad den tog vägen.
Tillbaka den okända mannen.
Jag vet inte vem som har flaggan. Är det någon som hör det här som vet någon? Men det kanske man ska fråga folk i Denver sen.
Exakt.
Men i alla fall, det var helt otroligt. Och utöver första kvällen när vi vann då, på isen, firandet efteråt med familj och vänner och alla lagkamrater, så är paraden troligtvis den höjdpunkt som... Ja, det var helt otroligt. Det är svårt att beskriva för folk verkligen. Det uppskattas ju till att det var 500 000 som var där.
Herregud.
Så att det var häftigt.
Men efter den här segern och efter den här framgången, jag kan tänka mig att det har ramlat in en del sms och hälsningar. Har det funnits något meddelande som där du behövt nypa dig själv lite i armen och känt att här är lite wow-faktor över det hela? Eller som du har blivit stolt över kanske?
Ja, jo, med många. Det var alltså alla sms som man fick och telefonsamtal och meddelanden hit och dit. Alla betyder jättemycket och uppskattas väldigt mycket. Men när Sidney Crosby mässar eller när Ray Bourque mässar, då det var rätt tungt faktiskt. Det var till och med så att jag... Då fick jag nypa mig själv i armen och visa för Melissa, min fru, och sa... Gissa vem som mässar mig precis. Så det blir rätt häftigt.
Vad skrev de då? Var det bara grattis?
Ja, eller? Egentligen bara grattis. Ray Bourque skrev väl grattis. Vilken otrolig resa du har gjort och ni har gjort som lag. Och jag blir stolt som gammal Avs-spelare att liksom se er spela på det sättet ni har gjort och liksom nå det här målet. Så det var väl egentligen det. Och Crosby var väl ungefär samma sak, att vilken fantastisk resa. Stort grattis. Och det, men som sagt, oavsett vem det är som har hört av sig, så har det betytt väldigt mycket. Och det tog ett tag att ta sig igenom de 200 plus sms man hade. Så jag har ju bett om ursäkt till alla att det tog sån tid. Men oerhört häftigt.
Nu vill jag simma tillbaka till det där bytet. Som jag känner är symbolen på något sätt för Colorados tredje Stanley Cup-seger 96-01 och nu 2022. Vad minns du själv av det där och när du liksom kravlar ut i båset?
Ja, jag minns ju först att jag stod ju som vänsterforward och Stamkos hade pucken på andra sidan. Och egentligen är mitt jobb att täcka av genom spelet till just Kucherov. Och jag stod lite högt upp och jag stod lite i fel linje, så jag täckte inte riktigt av den passen. Så när passen går igenom så tänker jag bara, shit, det där är ju min skottlinje som jag ska
lägga. Så du agerade lite i panik där?
Ja, det var ju helt, stod i fel egentligen.
Okay.
Och då är det ju bara ren desperation om man försöker få vilken klubba, skridsko, vilken kroppsdel som helst i vägen egentligen. Ja, vi får ju en del av, ja, täcker den ju och... Sen inser jag när jag försöker ställa mig upp, ramlar ju direkt, så jag tänkte, ja, nu är skenan borta. Den är ju... Man har ju sett att det har hänt folk tidigare, och den här teknologin där skenan kan lossna och sen kan du bara klicka i den egentligen, den har ju funnits i 6-7 år kanske. Men det har aldrig hänt mig någonsin att jag har tappat skenan, så jag tänkte, det här kan ju inte hända första gången med 1,5 minut kvar av en Stanley Cup vinnande match liksom, på bortaplan. Så jag får lite panik där. Jag vet inte ens vem som fick pucken sen. Jag vet att den gick ner i hörnet och jag försöker ställa mig upp ett par gånger och försöker liksom slänga mig för att slå bort pucken, men man är ju helt hjälplös. Så att försöker ställa mig upp och lyckas stå upp, och så kommer Nate och börjar knuffa mig och krama mig och putta mig bort och försöker ju liksom hjälpa till, men jag väger ju nästan 100 kilo och står man på skridsko och bara, jag står bara på ett ben egentligen, då det blir mer bara panikartat. Och så var väl en tidpunkt när han började försöka knuffa mig och putta mig, och jag tittar till vänster ner mot deras zon och ser att de gör en spelvändning snabbt och börjar komma. Jag tänker ju, men jag kan ju liksom försöka ta mig till båset, men nej, du spelar vi ju liksom 3-5. Så jag säger ju till han, leave me, typ så här.
Jättedramatiskt, lite filmiskt.
Ja, och sen till slut så släpper han ju mig och då börjar jag krypa liksom. Det går ju inte att göra någonting annat, och det är inte så lätt att göra på hal is heller. Så att det ser ju rätt komiskt ut när man tittar tillbaka på det. Men det är ju som du säger, det är ju filmiskt på något sätt, och vi lyckas hålla ut i sista 1,5 minuterna och ja. The rest is history.
Och du är ju kaptenen på den här skutan som innehåller så många skickliga spelare. Men jag skulle vilja prata lite om Cale Makar och Nathan MacKinnon. Alltså exceptionella hockeyspelare. Du känner dem ju väldigt väl. Kan inte du för lyssnarna berätta lite om de saker som du förundras över på träning och match, som du så här, oj, hajar till att hände det där?
Ja, nämna alltså, man ska börja med Nate. Han är ju, alltså, hans styrka är ju såklart sin skridskoåkning. Och egentligen samma som Cale då, men de är ju väldigt olika på sättet de åker på också. Och Nate är ju explosiv och han kan explodera ifrån folk och han blir ju aldrig trött heller, utan han bara gasar och driver upp tempot varje gång han får pucken, så liksom hör publikens liksom spänning och alla liksom håller i sig nästan, för att man vet att nu händer det någonting. Och allt går så fort när Nate har pucken också. Det är det som är så imponerande. Att handlederna hänger med i den snabba skridskoåkningen. Och han är så svårläst och liksom avig. Och kan göra lite vad han vill med pucken. Men han... Så förutom den skickligheten han har, så tycker jag att folk någonstans har missat den utveckling han har gjort på den defensiva sidan. Och just under slutspelet att... Ja, han spelar ju fortfarande på över en poäng per match i snitt. Men det offensiva jobbet har ju någonstans liksom tagit lite av ett baksäte för just hans egen del. För han har ju känt så här, nej, men om vi kan vinna våra matchup, om vi kan slå ut O'Reillys kedja i St. Louis i andra runda, om vi kan vinna den matchupen, eller om vi kan vinna mot... Om vi kan nollställa McDavids kedja och även sen i finalen Stamkos och Kucherov. Om vi kan nollställa alla de här kedjorna, så gillar vi våra chanser att vinna matchen. Och det är ju liksom på hans eget initiativ att känna liksom att han tar det ansvaret för den rollen och det jobbet som vi gör som kedja.
Men det krävs väl mognad och flera års erfarenhet innan man kommer till den insikten, kan jag tänka mig.
Ja, verkligen. Och just den mognaden, så utan den så tror jag inte att vi vinner. Och just att han tar det extra steget och inte bara känner att jag måste göra mål, jag måste driva på offensivt, utan inser också att ja, men vi kommer göra den offensiva produktionen, det kommer komma. Vi kommer liksom bidra offensivt, det är ingen snack om den saken. Men om 5-mot-5-spelet, om vi ser till att de här superstarsen som man spelar mot i de andra kedjorna, och speciellt när man spelar mot Dryside eller McDavid i en konferensfinal. Jag menar, de båda hade väl 2 poäng var, tror jag, inför match 4. Så att det någonstans har ju försvunnit lite och folk har inte riktigt insett det. Men det är ju det jag är mest imponerad av, det han gjorde i slutspelet, för att han låg på rätt sida, han gav inte upp några liksom värre målchanser liksom mot någon av dem, och samtidigt producera på över en liksom poäng per match. Det är rätt imponerande, tycker jag. Och Cale Makar.
Vad ska man säga där?
Ja, vad ska man säga där? Ja, men alltså från dag ett när han kom in 2019, eller vad var det, slutspelet där mot Calgary. Det var ju inför match 3 den serien, vilket var hans första NHL-match. Det var ju... Jag hämtade han på hotellet för han hade ingen bil och frågade liksom, är du nervös? Nej. Har du vilat något? Nej, jag brukar inte vila på matchdag. Det var liksom, alltså han är bara så cool, lugn. Och det är det som gör att, det ser man ju verkligen på isen också. Han är cool, lugn, han liksom hetsar inte upp sig i onödan. Han bara kör sin grej, och jag menar, det krävs inte många minuter när man tittar på honom innan man inser att det här är en speciell spelare. Och han håller ju på, han har ju redan liksom förändrat sättet man tittar på den moderna backen i ishockey.
Visst är det Erik Karlsson 2.0, att han förändrade först på något sätt. Alltså det blev ett paradigmskifte där. Så. Och sen kom Kelvin Carl och så blev det ytterligare en nivå på det.
Ja, men verkligen. Och han är ju, där snackar vi explosivitet. Alltså han kan ju ta två skär och sen är han förbi en forecheckare som ligger precis i baken på honom. Så det är häftigt att se. Och han är så, han kan fly vem som helst på en forecheck liksom, och försöka forechecka han i på träning, det är ju nästan till omöjligt. Och när man går upp till han, när man spelar försvarsspel mot han på träning och du åker upp till han på blå linjen, då måste man verkligen så här ligga rätt och hålla i sig nästan, för han vickar ju bara och sen sticker han. Och det är den skickligheten. Sen är det klart, hans puckskicklighet och spelsinnet är liksom, det försvinner ju någonstans när man tittar på Cale, för man tänker inte på det. Man är ju mer bara, sitter där helt förundrad över vad han kan göra för något. Och vissa liksom passningar han slår, och det är liksom, ja, det är ju verkligen sky's the limit när du tänker på Cale. För att,
han vann ju Conn Smythe också, han nämns som en hard kandidat till nästa säsong också, en av ligans bästa spelare. Men nu vill jag prata om dig. Jeff Merrick på Sportsnet, han sa att du är som en schweizerkniv, den kanske bästa komplementspelaren i hela ligan. Spelar ingen roll var Jared Bednar sätter ut dig i kedjorna, så funkar de kedjorna. Alltså det är ju en unik egenskap skulle jag säga. Vad är det som gör att du passar med så många?
Jag vet inte, men alltså någonstans så har jag alltid haft lite av en inställning att jag ville vara bra på allt. Jag har ju alltid känt så här, men ja, när jag var yngre så var jag, alltså när vi pratade 13-14, då var jag ju rätt skicklig just med, liksom gjorde mål och sådär. Men sen gick jag in i en period där jag spelade juniorhockey hemma i Djurgården, och då vart man ju mer, då gick man ju upp och spelade lite i åldrarna, och då vart man mer fysisk på något sätt och vart ju lite av den här power forwarden som spelar boxplay och åkte runt och tacklades och liksom sådär, och hade väl kanske, då försvann lite av den här spelskickligheten. Och jag kände ju så här, ja men då hade jag möjligheten att skriva avlåtskontrakt med Djurgården, och jag kände väl att ja, men jag har så många delar av mitt spel som jag vill förbättra. Och då ofta hamnar de här 16 och 17-åringarna alltså i en liten mindre roll till att börja med, och det är ofta, vissa växer fram och blir liksom en här spelare och jättebra, och det är ju väldigt individuellt det där. Men jag kände just för min utveckling att jag hade mycket som jag ville utveckla, och därför ville jag spela mycket och göra misstag och spela alla sorters liksom spelformer, powerplay, boxplay. Nej, men just spela mycket, för det är då det utvecklas i mina ögon. Och åkte ju över till Kanada och fick möjligheten att göra det i Kitchener i OHL och utveckla spelet med puck, spelet utan puck. Spelade mycket boxplay, spelade mycket powerplay, fick spela 6-5, 5-6. Så det, och där någonstans hade jag ju fortfarande inställningen att jag vill vara bra på allt. Liksom. Jag vill inte låsa in mig och vara liksom en viss typ av spelare. Och den inställningen har ju följt med hela resan, och nu 11 år i NHL. Att, alltså, jag var inte den som tog teckningar när jag kom upp i NHL, men jag ville lära mig att ta teckningar, och nu tar jag ofta viktiga teckningar, vare sig det är powerplay eller egen zon eller vad det än är. Och det är ju någonstans den här, jag tror att den öppenheten som jag haft och att vara lyhörd och liksom försöka lära mig av många, det är väl, jag tror väl att det är någonstans en styrka som jag har. Och sen att man passar in med olika kedjor och olika spelare, jag tror att det är bara en produkt av det, och man vill försöka hitta olika sätt att vara effektiv på. Så att, ja.
Nu är jag en egen tolkning, du får säga om jag har fel, men det känns ju som att du hela tiden förstått vilken typ av spelare du är, och att du dels anpassar dig efter andra som vi är inne på nu, men även att du förstår att du måste underkasta dig systemet ibland för att laget ska bli bättre. Det är väl därför du har sett på bröstet också. Men känner du att oavsett vilken platå du har tagit dig i under din hockeykarriär, så har du hela tiden känt att okej, jag vet vad jag behöver göra här för att ta en tröja till exempel?
Ja, jo, men så är det nog. Och den förståelsen kommer väl någonstans från att bara vilja lyckas vart man än är, tror jag. Och vilja vara en del av ett vinnande lag och vara en del av ett lag som är bra, men speciellt ett vinnande lag gör ju att individen får framgång också. Och det, jag tror att det är det många har lite bakvänt, att om du är en bra individ så kommer liksom laget lyckas. Men jag har alltid sett det tvärtom, att om laget lyckas, då kommer alla individer lyckas utifrån det, och det kommer se bra ut. Vare sig nu är man på en proffsnivå, då handlar det om liksom nya kontrakt, nytt jobb. För är du en del av ett vinnande lag, ja, då kommer alla liksom lyckas från det och liksom dra nytta av det och få nya jobb, och då är det helt plötsligt en vinnare. Och spelar man på en yngre nivå, då är det, spelar du ett vinnande lag, ja, då är det fler folk som kommer och tittar, fler liksom, vare sig det är scouter eller vad det än är, kommer och tittar. Och så där någonstans tror jag att, ja, vill jag vara en del och hitta ett sätt att vara en del av det vinnande laget, är ju liksom en del av förståelsen, att försöka inse vad behöver jag göra för att laget ska bli bra. Och då spelar ingen roll vilken roll det är, men det är någonstans tror jag har varit nyckeln för mig.
Du nämnde kontrakt här. För exakt ett år sedan satt du utan avtal. Sen signade du med Colorado 8x7 den 27 juli. Det är bara 2 dagar tills dess faktiskt. Sista 25 juli måndag. Hur nära var det att det inte blev Avs for life? Om man ska säga så. Nu vet vi inte vad som händer när kontraktet går ut. Men...
Nej, precis. Men, nej, men alltså, det var väl rätt nära. Vi var väl 15 minuter ifrån deadlinen innan öppna marknaden öppnade. Liksom. Så att det var ju rätt nära innan vi kom överens. Men jag var ju rätt tydlig från liksom dag ett att säsongen var slut. Vi åkte ut mot Vegas i andra rundan och folk började fråga. Var jag rätt ärlig med att säga att det är ju här jag vill vara. Det är ju Colorado jag vill vara. Det är den staden jag växt upp i. Det är liksom, jag vill ingen annanstans. Men sen är förhandlingarna där borta. Det är liksom, det är ju affärer och det är ju business. Och det inser man ju rätt snabbt. Det säger ju alla som har gått igenom det här. Man inser det först när man går igenom det själv. Och så var det för mig också, att ja, det är lite mind games. Det är lite liksom, det är ju business. Och så är det. Och för min del var det väl...
Har vänner blivit ovänner?
Nej, absolut.
Kan det förändras på något sätt? Okej, okay, jag trodde inte det här om dig.
Nej, så, ja, men jag skulle inte säga så. Men det har väl möjligheten att bli så. Men för min del var det ju liksom... Jag insåg ju också att det var business. Och det är ingen konstigt med det. Men det var väl bara att jag... Man kanske hade orealistiska förhoppningar eller förväntningar på hur det skulle gå till kanske. Att jag ville ju inte att det skulle ta hela vägen in i free agency innan det skulle bli klart. Men så när jag säger att det var nära, det var ju liksom inte att vi hade kontrakt på bordet eller liksom började fundera på sådana saker, utan det var väl mer att man var tvungen att vara öppen själv och inse att man kan ju inte vara helt naiv heller, utan man måste ju förbereda sig och kanske Avs kanske ville gå någon annan väg, vad vet jag. Men när det, alltså, mitt hjärta var ju alltid Colorado och jag ville inte gå någon annanstans. Och
det spekulerades ju några klubbar, och St. Louis var väldigt heta på det, i alla fall om man ska tro nordamerikansk media.
Ja, och det är ju mer, liksom, sådana saker såg ju jag också, men det var ju mer från deras sida. Och jag hade ju inte haft någon kontakt med dem och sådär. Utan när det väl blev klart med Colorado kände jag en oerhörd lättnad och glad och nöjd och lycklig att få vara där i... Ja, 8 år till. Det är fantastiskt. Och det är inte många som får möjligheten att skriva så långa kontrakt som jag nu har gjort 2 gånger om. Det är ju helt fantastiskt och någonting man inte tar särskilt lättsamt. Så att det känns bra.
Joe Sakic, GM i organisationen, som spelare var en kapten i 17 säsonger. Om du fullföljer det här kontraktet så kommer du också ha 17 säsonger som kapten för Colorado Avalanche och tangera det rekordet. Mm. Det måste ändå vara häftigt. Tänk mig att det är en barndomsidol för dig.
Ja, jo, men visst är det det. Jag menar, Joe var ju med i... Jag hade en affisch uppe i mitt rum som satt i taket där det var... Det var ju deras lagbild från...
Hade du 01 eller?
01, ja, ja precis. Ja.
Ja, det är favorit.
Så det var ju Joe och Foppa såklart och hela gänget. Roa har man ju haft som... Hade jag ju tränare i 3 år. Joe har haft som sportchef nu i... Han blev 6-7 år och nu klev ju han upp till presidentrollen i och för sig. Men det har ju varit häftigt och fantastiskt att ha han som lite av ett bollplank under den här tiden. Och ha han nära till hands när man väl behöver han. Så det är klart att tangera det är ju klart att det är häftigt. Och det är som sagt ingenting man tänker på när man är liksom mitt uppe i resans gång. Utan det blir ju mer kanske... Så småningom när allt är klart och resan är över så får man ju sätta sig ner och liksom titta tillbaka, vad har man ställt till med. Men just nu försöker man ju bara liksom njuta av resans gång, och liksom, jag har ju varit rätt tydlig med från dag ett att jag försöker inte vara Joe eller liksom Lidas eller Mats Sundin eller Affe eller vem det nu än är som det oftast, eller Peter Forsberg som det dras liksom paralleller till av olika anledningar. Så jag försöker ju vara mig själv och göra min grej.
Vi ska prata coacher här, och du har haft Joe Sacco, Patrick Roy som du nämnde, tre säsonger, och nu Jared Bednar. Vi förbiser Joe Sacco ett tag, och så skulle jag vilja att du jämför Roy mot Bednar.
Mm.
Bednar var ju säkert första tränarrekrytering, ska vi också säga. Vad skiljer de åt, och finns det några likheter? Roy har ett visst temperament, har man ju förstått.
Ja,
till exempel.
Ja, men precis. Nej, men alltså, de är ju väldigt olika varandra, skulle jag säga. Det finns ju inte... Alltså Patrick hade ju, han hade ju den här glöden verkligen, och den syntes ju. Vem som helst som har träffat Patrick någon gång eller bara liksom sett han på TV eller vad han är, ser ju den direkt, och liksom den här karisman och glödet och energin som han för med sig, det går inte att gömma sig ifrån. Och han var ju väldigt bra på att motivera laget, väldigt bra på att trycka på rätt knappar vid rätt tillfälle. Och Bednar är ju, han är ju lugn på ett helt annat sätt, men det lugnet behöver vårt lag, tror jag. Och sen när han väl känner att...
Varför?
Nej, men just att vi har väldigt många som är väldigt intensiva och liksom har den här energin som man behöver. Då när han kom in i omklädningsrummet mellan perioder och bara han liksom utsöndrar ett helt lugn som sprider sig, och väldigt, han är väldigt pedagogisk, väldigt smart när det kommer till hockey. Han har coachat väldigt länge på olika nivåer såklart, men hans spelsystem är i mina ögon väldigt bra. Och med facit i hand så har det ju varit det också när vi väl har det laget vi har. Så och när laget, man märker ju någonstans när laget börjar tro på spelsystemet och det man gör, då blir det ju riktigt bra på isen, då blir man svår att möta. Men jag skulle säga att han har ju också en förmåga att känna temperaturen i omklädningsrummet, och det är rätt roligt att vara en del av den kommunikationen, där man som lagkapten har ju lärt sig under årens gång att liksom kommunikationen med tränarna är ju rätt viktig för att man liksom ska förmedla just hur gubbarna känner sig, dels när man schemamässigt, nej men nu har det varit mycket matcher här, mycket träningar, nu måste vi lugna ner oss lite. Och han har ju väldigt respekt för mig också där, och han lyssnar på mig och lyhörd och tar gärna emot liksom, vare sig det är kritik eller förändringar vi vill göra i spelsystemet eller vad det än kan vara. Och det är en styrka, tycker jag, där Patrick var fantastisk på att motivera, fantastisk på bara ta del av hans mindset och det här vinnarskallen som han hade. Det smittade ju av sig det också, men de var väldigt olika i sina liksom sätt, om man ska säga så. Och nu har jag haft Bednar i, vad är det, 6 års tid eller vad det är. Så att, det har varit roligt.
Ja, väldigt intressant att höra där också. Hur du måste kanske ändra känsloläge utifrån var gruppen befinner sig. Kanske också hur auktoritär du är och vilka du släpper fram i omklädningsrummet och så. Mm. Är det en stor del i att vara kapten, skulle
jag
säga?
Ja, det skulle jag säga. Och det är ju som sagt, det har man ju lärt sig med erfarenhet och med tidens gång. Att lära sig, just när man först kom upp, då var det ju bara en växel så där. När man först var kapten när man var yngre eller första åren i ligan, då var det ju mer bara ett spår man hade, och då var det samma hela tiden. Sen märker man ju, ja, men det är bra surr här inne just nu, alla känner sig redo liksom, då behöver man inte säga så mycket eller behöver man inte göra så mycket, då är det mer bara fokusera på det man ska göra själv och försöka gå ut och leda så gott det går ute på isen. Men sen är det, du spelar 82 matcher och plus slutspel, och vissa även slutspelsmatcher där man känner rummet är lite avslaget. Man känner även redan på träning hur det är lite ofokuserat eller sådär. Då är det ofta någonting som måste göras eller någonting som... Det räcker ju bara att jag går och pratar med liksom, två lagkamrater och säger, du, vi måste justera det här. Det känns lite slappt just nu. Och liksom, då tar man tag i det tillsammans. För det är ju inte, bara för att jag har ett C på bröstet så betyder inte det att jag är den enda som pratar omklädningsrummet. Jag är den enda som justerar saker. Utan det är ju en, vi är ju en grupp på 4, 5, 6 killar som drar i lasset. Men, och det är ju ett ansvar att överse hela gruppen som jag är bekväm i. Och jag tycker gör mig bättre också. Att, men just att hitta balansen på överse gruppen, fokusera på det jag ska göra och se till att leda ute på isen med mitt spel. Det är ju en balansgång som man konstant måste jobba på och lära sig. Men det har varit väldigt en rolig resa och ja, jag sa ju från dag ett att jag vill fortsätta liksom vara lyhörd, lära mig. Bara för att man är kapten och att se på bröstet betyder inte att man är perfekt redan. Så att det har varit en rolig resa.
Ja, du blev den yngsta kaptenen i januari historia också där, 2012, 19 år gammal. Men jag har en fråga kvar om Roa. För att Foppa var med i podden för några månader sedan och då vittnade han om vilken enorm vinnarskalle det är. Och att han kunde gå och skälla ut spelare för spelare i omklädningsrummet att nu är du inte tillräckligt bra, du måste steppa upp. Minns du någon hårtork från under åren som när han var ledare i er grupp?
Ja.
Det måste ha varit något, tänker jag.
Men det var ju jättemycket. Alltså det var ju mycket. Det är ingen snack om den saken. Man kunde gå runt och liksom i periodpauser och skälla ut folk som inte hade svettats någonting, som såg helt torra ut i håret. Eller jag kommer ihåg en gång jag hade en liten långsam start på säsongen och han kallade in mig. Och han var ju liksom så här, skulle han vara riktigt hård, då kallade han ofta in en i tränarrummet för att göra det liksom. Han ville inte såga folk vid fotknallarna inför alla hela tiden, utan det var ju liksom någon gång ibland så där. Men och det respekterar jag med Per, att han var liksom, det var man mot man liksom, mellan fyra ögon som han var som hårdast nästan. Och det var väl någon gång jag hade en långsam start på säsongen och han kallade in mig och helt lugnt och sansat sa han bara, du vet att du är on pace for 8 goals and 36 points this year. Och det var ju bara så här, då hade jag väl kanske personbästa på 65 pinnar och liksom hade gjort 26 mål och så här. Bara helt lugnt och sansad. Du kommer ha 8 mål och 36 poäng i år. Som du är på väg mot just nu. Och då, det var ju lite av en veckaklocka. Så här, men du, jag måste, jag ska spela bättre, jag lovar, typ. Och sen ska det ju vara sagt också, det är inte bara produktionen som visar hur bra eller dåligt man spelar. Men det var ju bara på lugnt och sansat sätt sa han bara det budskapet han ville få fram. Och ja, jag tog till mig det och ja, någonstans höjde jag mig, fick 50 poäng eller någonting sånt, vilket var lite bättre än 36 i alla fall. Så det,
hans förtjänst kanske.
Ja, ja, precis.
Att det blev 14 pinnar mer.
Och det är det jag menar, att han visste vilka knappar som skulle tryckas på och vid vilket tillfälle. Men samtidigt mot väldigt respektfullt sätt liksom. Och sen finns det de gånger man gick förbi tränarrummet och han satt och skrek på någon där inne. Och då gick man snabbt förbi och vidare.
Jag kan tänka mig det. Jag har två frågor kvar innan jag släpper dig. Den här har du fått förut, men jag ställer den ändå så våra lyssnare får höra till ditt svar. 16-17, en bedrövlig säsong för er del. Och sen den resan jag gjort att klättra mot att bli stabilt slutspelslag och nu att vinna. Vilka saker skulle du vilja trycka på som har gjort er framgångsrika nu och som har gjort att ni har nått den sista stationen?
Alltså efter 16-17 så var det ju, jag kommer ihåg, vi hade ett möte, bara ett spelarmöte, vi var typ 6 stycken som bara träffades hemma hos, och det var ju Tyson Berry med i laget, han var en del av det mötet, Nathan McKinnon, jag, Eric Johnson, Mikko Rantanen och Blake Como var också med.
Kärnspelarna kan man säga då?
Ja, lite, då var det ju liksom, alltså nyckelgruppen och liksom the core som och vi sa väl egentligen bara att det där var jättepinsamt och nu måste vi göra allt som går för att det inte ska bli så där igen. Och det var väl egentligen inte så mycket mer än så, att bara liksom nu tar vi tag i det här själva och så gör vi det här tillsammans och sen sakta men säkert började vi bygga den grunden som lades då redan då för det jobbet som skulle krävas för att vinna. Och det har ju inte gått fort, det har liksom 5 års tid, det är klart att det känns som att det har gått fort, men under tidens gång så har det ju varit liksom mycket hårda träningar, mycket tuffa beslut i periodpauser, mycket mycket av allt nästan. Tuffa förluster, härliga vinster, allt möjligt. Men vi har ju liksom någonstans tagit det ägarskapet för den prestation vi gör ut på isen. Har vi tagit själva. Medan innan kanske man var lite omogen och kände sig, men vi har tränare och vi har sportchefer och liksom så här, men vi gör vårt bästa hit och dit. Men nu har det liksom tagit en ny nivå att vi känner ägarskapet över det vi gör, och det har ju varit väldigt roligt att ta del av. Och vi har ju liksom vuxit samman till en väldigt sammansvetsad grupp. Och det är klart att, som jag sa innan, att när man tror på det man gör på isen, och man tror på tränarens spelsystem, man tror på det man gör i powerplay, som liksom, det är ju vi som, även om man har en tränare som visar mycket video och liksom är som ett bollplank, så är det ju vi som ofta har ett möte efter powerplay-mötet. Vi i våran formation, andra formationer i deras formation, där man sitter och säger, mot den här PK-formationen, mot den här boxplay-formationen, så tycker jag att vi söker mer skott härifrån, eller vi testar den här varianten, eller vi gör det här. Så det här ägarskapet över det vi gör tror jag är väldigt viktigt, med såklart guide, att bli guidad från tränarna och så också. Men det är väl jag tycker att det är nästan största anledningen till att vi är här idag, att vi har tagit ett helt annat ansvar för det vi gör. Och sen såklart att vi har fått in underbara spelare som dels har kommit och gått, men också bidragit till det vi försöker göra. Och alla kommer in i laget och tror på det vi gör och egentligen bara rättar in sig i ledet. Och som sagt, vi är ju ett gäng som har varit där ett tag nu. Till och med Nate McKinnon har varit där i 9 år och Mikko har varit där i 6 år. Och liksom det har varit en rolig resa och alla bara följer med och försöker dra sitt strå till stacken.
Alltså Gabby, jag skulle vilja pick your brain om allt egentligen. Ja. Du är så ruggigt intressant. Den tiden har vi inte.
Nej.
Avslutningsvis här då. Det blir lite svensk hockey.
Ja.
Djurgården får börja om man ska säga så i hockeyallsvenskan.
Ja.
Vad tror du om deras säsong som kommer här?
Jag gillar ju deras värvningar de har gjort. Jag har inte jättebra koll på liksom deras yngre spelare och sådär.
Men 0-4-kulen ser bra ut om man tittar på draften och hur framgångsrika de har varit i juniorlandslagen.
Ja, verkligen. Nej, men jag... Alltså, jag tror att det kommer bli tufft. Jag var ju där 12 lockouten där 12-13 och på hösten. Det var jag bara där i 17 matcher eller något sådär. Men det är ju inte lätt att gå ner och spela liksom. När du åker ner och sen är du liksom, är det Djurgårdsmärket på tröjan och du kommer ju inte åka till några av de här lagen och tro att det är bara att plocka hem poäng, utan det blir tufft. Alla vill slå Djurgården, alla kommer ha deras liksom bästa matchen mot Djurgården, så det kommer bli tufft. Men å andra sidan så är det i SHL som Djurgården hör hemma i mina ögon, och jag hoppas självklart på att de studsar tillbaka direkt, och även om de inte gör det direkt i år, så tror jag att det är bara en tidsfråga innan de kommer tillbaka dit, och det hoppas jag på.
Alltså jag fattar att guldpucken är ju inte Stanley Cup. Men av de saker jag vunnit, Calder, VM, guld, OS, silver, Stanley Cup, rankar du den där? Det är ändå Sveriges bästa hockeyspelare 2022 som sitter framför mig.
Ja, nej men alltså det är en oerhörd ära. Och
Barnomsidolen Foppa har vunnit den. Dina polare Erik Karlsson, Victor Hedman har vunnit den 2 gånger var. Det är du som ska upp på 2 nu.
Ja,
det är inte,
precis.
Det är bara 5 spelare som har gjort det faktiskt, så du vet det.
Ja, väldigt ödmjukast tackar jag liksom för den här äran. Det är ju helt fantastiskt, och jag känner ju att det är ju samma sak där. Det kommer ju ta en stund att verkligen suga på den här karamellen och ta till sig det här som man verkligen har ställt till med. Det är ju helt fantastiskt och någonting som man stolt kommer visa upp för sina, liksom, för mina barn Lukas och Linnea när de växer upp, och förhoppningsvis en dag barnbarn också som kommer liksom kunna titta tillbaka i historieböckerna och se att man... Ja, var tilldelad den här fantastiska priset och sett till Sveriges bästa spelare. Det är klart att det är helt fantastiskt och någonting man aldrig kunnat drömt om som liten. Det var ju mer att man ville ta sig till elitserien som det hette då. Man ville ta sig och spela en match i Tre Kronor. Och kom ihåg när jag varit uttagen till min första U16-landskamp. Det var ju liksom bara det. Det var ju wow, det här är helt otroligt. Så på något sätt så har man alltid bara flyttat målet och målgången ett steg i taget och lite längre fram. Mm. Så att det här är ju, ja, jag tackar ödmjukast för det här och det är helt fantastiskt. Tack.
Du har ju faktiskt inte fått, man lyfter väl inte där, man tar väl emot den. Och den står på skrivbordet mitt emellan oss.
Jag har rört den lite, men jag har inte hållit i den.
Men jag tänker så här nu, för första gången så ska du få lyfta den där och så får lyssnarna höra din reaktion.
Den var tung också.
Ja, visst är den?
Ja, den här är riktigt...
Victor Hedman fick den i fjol, han sa exakt samma sak. Vänta nu, den är lite tyngre ändå.
Ja, verkligen. Vad man hade förväntat sig.
Ja.
Ja, den är ju fantastisk. Och vilken charm och vilken...
Det är lite retrostuk.
Ja, ja, det är... Den började 1956 år.
Ja.
Ja, man känner ju... Alltså, det är ju... Ja, man blir nästan tårögd själv. Jag vet inte riktigt vad man ska säga, men man känner ju någonstans, även fast det är min egen, så känner man ju någonstans historien i den och den rika historien som finns i den och alla de som har vunnit den tidigare. Det är ju helt fantastiskt. Så att, ja, stort tack.
Tycker att det blir perfekta slutord också för det här specialavsnittet. Guldpucken 2022 går alltså till Gabriel Landeskog. Vi säger grattis och så stort tack för att du gästade podden för det här avsnittet.
Absolut. Stort tack för att jag fick komma och stort tack för Guldpucken.
Och vi säger tack till alla lyssnare också. Har ni några funderingar eller tankar om det här avsnittet, då är det adam.johansson@expressen.se eller Instagram eller Twitter. Där finns vi ju också. Stort tack för den här gången. Vi hörs nästa vecka igen. Kram på er.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.